Podplay.
Det är torsdag och ni alla vet vad det innebär. Ni lyssnar på succépodden Alla våra ligg. Nej men gud, shit. Där satt den.
Där satt den.
Det är torsdagskänslan, den är extrem.
Ja, är det bra med dig?
Det är väldigt bra med mig. Mm. Jag kan ha haft livet sex i helgen.
Ja, du sa det.
Ja, alltså nej, det var så bra.
Kan du utveckla vad det var som var så bra?
Alltså det var så mycket oralsex.
Oj,
ja,
det är toppen verkligen.
Det är ju typ det bästa jag vet, och sen så glömmer jag bort det i perioder. Och sen så, när jag kommer på det så blir jag lite glad igen.
Det är så när man har glömt bort att äta sin favoritgodis på ett tag och gör det, och man inser, varför slutar jag någonsin?
Glömmer du någonsin det? Går jag alltid runt med de här sura S?
Nej, jag vill bara ett veto. Sura S, verkligen inte. Det är de här saltlakis.
Salta, förlåt.
Det är liksom de här skum. Och de finns verkligen inte överallt, så det är verkligen när jag får tag på dem.
Då är Alex glad, ska ni veta.
Men alltså, det här är liksom glad. Det här är oralsex för dig. Ja. När du kommer på 69an igen.
Ja, det är verkligen det. Och väldigt lång tid. Toppen, bara dra ut på det liksom.
Verkligen. Mm. Vet du vad jag brukar göra när man får lite ont i käken under 69an?
Berätta.
Det är så, bara liksom har en liggandes i munnen och så gör man lite ljud så att han tänker att så här, hon tycker det är så härligt så hon kan liksom inte ens... Och man bara så, det här är mitt lifehack i livet.
Det är det bästa tips jag har hört. Alltså hörni, bara sug åt er de här tipsen, för att det är det sjukaste.
Tror du att våran gäst skulle kunna tänka sig att suga åt sig utav det här tipset? Tänker jag så, om vi skickar vidare den.
Det tycker jag absolut.
Ja, och det är ju faktiskt ingen mindre än en publicerad erotiknovellskribent.
Mm.
Saga Stigsdotter, välkommen!
Hej, hej! Tack så mycket för att jag får vara med.
Ja. Superfint att ha dig här.
Ja.
Vi har ju faktiskt tipsat om några av dina böcker i podden redan.
Ja, just det. Vilka var det nu?
Älskog bland annat.
Just det, Älskog var det. Den är speciell. Den är ju skriven för att vara lite poetisk och väldigt mycket Norrlands romantik. Mm. Och jag tror jag längtade väl bort från stan eller någonting. Eller försökte kanalisera den känslan att jag ville ut i skogen. Mm. Och ja,
och då hamnar vi där.
Jajamensan, i skogen. Och ja, alltså den är speciell för att den är, alltså den börjar ju med att allting är vackert, och då tar jag med mig den känslan sen in i erotiken och på något sätt försöker få med läsaren i det här, att bara vara i den här vackra världen.
Mm.
Och jag tror att det är väl egentligen mycket det jag handlar om, att jag vill skapa en känsla och sen så vill jag att läsaren ska liksom förstå mig och förstå den här känslan och känna samma sak.
Mm.
Så särskilt Älskog är väldigt mycket om det.
Och för att liksom göra det lite tydligt för er som lyssnar nu, så är faktiskt temat, vad brukar du kalla dem för? Erotiknoveller, sexnoveller, vart gillar du att hålla dig?
Alltså genren kallar de väl för erotik. Mm. Alla andra kallar dem för sexnoveller har jag märkt. Mm. Jag har ingenting emot att kalla dem för sexnoveller, men erotik låter lite mer sofistikerat och sådär, så jag brukar säga det.
Ja. Jag tänkte för att vi skulle få in viben så ska vi inleda med en av Sagas noveller som heter Sommarlust.
Vi kommer omedelbart in i en underbar semesterrutin. Varje dag börjar med en lyxig frukost. I början äter jag bröd med smör och pålägg som vanligt. Men så snart jag upptäckt frukten kan jag bara äta det. Det smakar helt annorlunda än hemma. Jag äter vattenmelon, mango, ananas och sköljer ner det med kokosvatten från färska kokosnötter. Sen tar vi oss ner till den närbelägna stranden. Sanden är vit och kontrasterar mot havets pärlblå yta. Hälften av tiden ligger vi på stranden. Andra halvan simmar vi eller flyter omkring på luftmadrasser. Sen äter vi lunch på något av strandcaféerna för att sedan gå tillbaka till stranden igen under eftermiddagen. Den grå vardagen vi kom ifrån har bytts ut mot någonting annat. Jag ser på Danilo ett nytt ljus. Hans mörka hår och mörkbruna ögon, samt stubben han aldrig verkar kunna raka bort, är precis så charmiga som första gången jag såg honom. Lusten börjar komma tillbaka. Den tropiska hettan gör att vi sover nakna. En morgon vaknar jag av att jag känner hans stånd mot min rumpa. Som av en händelse trycker jag min bakdel emot honom och hör hur han grymtar till när han vaknar. Han stryker sin stora hand försiktigt över min sida och kuppar mitt ena bröst. Förnimmelsen av min bröstvårta tänder till både honom och mig. Jag känner hur han hårdnar ännu mer, samtidigt som den tropiska hettan tycks ha flyttat in i mig. Det börjar ila och jag blir våt, redo för honom. Han håller om mig i sin stora famn, smeker mig med båda händerna. Vi tar oss tillbaka till hotellet. Kan inte bada längre när allt som finns i sinnevärlden är den andres kropp. Så snart dörren stängs bakom oss faller vi varandras armar. Hans läppar smakar havssalt. Vi vältrar oss ner på sängen och sliter av oss kläderna som hamnar överallt i rummet. Jag hamnar överst och gränslar Danilos ansikte. Han börjar ivrigt slicka min fitta. Det river lite i huden av stubben. Något som kompenseras av hans underbara tungteknik. Han slickar och suger. Ibland ser han upp på mig med sina djupa, mörkbruna ögon. Jag dras in av hans blick som får det att suga till i magen. Jag sträcker armen bakåt och greppar runt hans kuk. Han ser upp på mig, ordlöst, med fittan i mun. Den uppsynen är allt jag behöver se. Jag vänder mig om, placerar mig åt andra hållet så att jag ska kunna komma åt hans kuk. Böjer mig framåt och tar den i min mun medan han fortsätter slicka mig. Sältan från havet blandas med hans vanliga smak. Jag fokuserar på honom och han på mig. Det blir som en slags utmaning där den ene försöker få den andra att njuta så mycket att han inte längre klarar av att slicka eller suga. Då börjar Danilo använda sina fingrar, varpå jag förlorar. Det blir så skönt att jag måste andas med djupa tag, så jag tappar kuken och hör mig själv stöna okontrollerat med vidöppen mun, medan Danilo återigen trycker precis rätt, driver mig till vansinne när han får mig att känna mer och intensivare än någon annan någonsin fått mig att känna. Mina njutningsfulla rop måste höras ut. Men det är för skönt för att tänka på någon omsorg om främlingar. Min kropp rycker till några gånger innan jag kommer för andra gången idag. Sen ligger jag en stund in till honom med det jag känner efter skalven komma och gå.
Nu har vi ju fått liksom bli inskjutsade i hur det kan låta liksom, med en sån här härlig, vacker scen skulle jag vilja säga. Saga, vart var du någonstans när du skrev där?
Ja, alltså jag var väl i karantän typ. Nej, men jag längtade någonstans. Jag längtade till tropikerna och jag kände mig väldigt romantisk.
Men hörru du, hur kom du in på skrivandet från första början?
Alltså, det är väl egentligen klassiken. Jag har alltid skrivit sedan jag var ett litet barn.
Men, det är så?
Ja, men sen alltså att skriva mer professionellt, hur jag kom in i det, det är ju en egen historia. Jag hade jobbat i nästan 10 år på en larmcentral och med inom telefoni och sådär. Jag hade tagit emot ganska, alltså några faktiskt ganska svåra samtal. Det handlade om bilbärgning och för det mesta så var det ju liksom inte något allvarligt. Men ja, det var en incident som hände mitt i natten och jag bara tänkte så här att alltså jag orkar faktiskt inte med det här negativa mer snart. Mm. Och jag märkte att jag orkade inte skriva heller. Så jag var liksom lite utbränd tror jag. Det var inte så att jag sökte hjälp, men jag sökte mig därifrån. Mm. Så då började jag plugga på Jakobsbergs folkhögskola som är en väldigt bra skrivarutbildning. Och jag gick där i ett år och återupptäckte någonting, något lekfullt inuti. Samtidigt så var det så här att jag gick in i det här med, jag bara tänkte så här att nej, jag ska inte skriva något konstigt. Jag ska inte skriva något, jag vet hur det blir.
Definiera konstigt.
Ja, det här är intressant för att det här handlar inte bara om jag ska inte skriva om sex, gud vad konstigt, utan jag skriver väldigt mycket om makt. Vem får bestämma och varför? Mm. Och jag bara, alltså ingen kommer förstå mig. Jag är så konstig. Så jag försökte typ vara lite mainstream ett tag. Och det höll väl typ något år. Mm. Och sen så hände en grej. Och det var att det var väldigt mycket debatt i tidningarna under, när var det här, 2018-2019, om BDSM och kvinnor och att alla kvinnor är lurade typ av de onda männen. Och jag fick något slags utbrott, så jag bara, jag ska göra en antologi om det här, jag ska samla texter från sexuella kvinnor typ.
Mm.
Och då blev det ju så här att, ja, men då måste jag göra det här under mitt eget namn så att jag är trovärdig. Och då gjorde jag det och då märkte jag liksom att oj, nu händer det saker här. Jag kan ju lika gärna bara börja skriva erotik, för jag hade haft det lite i bakhuvudet så här att amen, jag skulle vilja skriva erotik, men gud, jag vågar inte, det är för läskigt. Och sen så bara, nej, vad fan, jag kör all in. Så då kontaktade jag Lust förlag och samma år kom Switch ut, vilket är min första novell. Och det gick ganska bra för den. Och jag bara, men herregud, jag kan ju det här typ. Och på den vägen är det. Så det är en ganska speciell historia kanske.
Men gick du ut med ditt namn alltså direkt?
Ja, jag gjorde ju det.
Ja.
Hur kändes det då? Alltså jag var jättestressad. För att, jag menar, det är inte så att jag är immun mot vad folk tycker och sådär. Men jag märkte att, alltså, kollegorna tyckte att det här var jätteroligt för det första. De var väl typ de första att reagera på det. Typ, hehe, skriver du sånt här nu? Och folk har frågat mycket så på jobbet och så. Det tyckte jag var kul. Jag jobbar ju fortfarande på kontor halvtid. Så jag har ju lite kontakt med kollegor och så. Och sen så, familjen har jag väl inte pratat med så mycket om det här. Jag vet att de har koll på när det kommer nya titlar och så. Så jag tror att de ändå tycker att det är lite kul.
Tror du att de läser? Tror du att någon i familjen har läst det och skrivit?
Jag måste erkänna att jag har faktiskt inte tänkt tanken ens. Men tack för att jag vet inte. Det där är en sån där grej, jag vet faktiskt inte.
Nej, men jag tänker nämligen på det här, i och med att vi jobbar med det vi sitter ju också här och pratar ju om sex varje vecka. Och det man inte tänker på är ju att du när som helst ska stöta på någon som har lyssnat på det.
Ja.
Vilket ju blir speciellt om man sitter kanske på med föräldramöte eller man ska gå in på vårdcentralen lite fort och någon säger så här, ah, men ni har ju en podd som jag lyssnar på. Man bara, men gud, sluta omedelbart.
Ja. Ja, men eller hur? Alltså, ja, nej, men min man lyssnar på dem och han tycker de är bra, men jag blir så här jättegenerad typ. Men det är en sån där grej att min relation till mina lyssnare, det är ju att jag sitter i min lilla dödskallegrotta någonstans långt bort, och så har jag liksom skrivit den här grejen till dem och sen så är det deras novell på något sätt. Liksom. Och då blir det jättekonstigt när man blandar in mig plötsligt. Det är så här, oj, nej men gud, jag är ju bara jag. Jag är ju bara liksom,
jag har ingenting med det här.
Jag skapade den här grejen, men den är ju liksom till er nu, typ så tänker jag. Så jag kan bli lite generad och lite så här, ha lite svårt att hantera det på något sätt, för att jag liksom tänker att nej, men nej, men blanda inte in mig, det här är din upplevelse med min text liksom.
Men ofta när man pratar sexnoveller, för vi har flera gäster som nämligen använder sig av sexnoveller som en krydda i sitt sexliv. Och det har ju jag också prövat nu liksom. Och jag tycker att det är väldigt intressant, för tänker du på det på det sättet som att så här, det här kommer folk knulla till?
Kanske lite. Jag vet att vissa, alltså det är lite olika beroende på vilken novell också. Vissa noveller är ju bara typ, ja men de är rätt mysiga, man kan lyssna på dem typ på tåget ungefär när man är på väg någonstans och bara, åh, nu är jag i en mysig, ja, något hotell i Borneo och jag är här bland palmerna, jag är absolut inte på väg till jobbet. Medan andra noveller är så här, efter en sida, då är det liksom, bam, nu kör vi. De är ju kanske lite mer också, att, ja, men jag tror att folk använder dem i sängkammaren, absolut.
Inte så tågvänliga alltså.
Nej, precis. Så, ja, precis. Det gäller att läsa baksidan innan man läser någonting, så att man inte liksom försätter sig i en generande situation i onödan.
Och sen råkar man glömma koppla på till hörlurarna så att det går liksom på högtalaren i telefonen när man lyssnar.
Ja, men
hör folk av sig till dig och säger att det har hjälpt till i deras sexliv?
Det har inte hänt att de har sagt det specifikt. Men jag har folk som har hört av sig till mig och berömt mig för bra noveller och så. Alltså det är ju aldrig någon som hört av sig och bara, gud vad dålig du är, utan folk är väldigt så här, positiva, och det tycker jag är kul.
Fan vad härligt.
Ja.
Det tycker jag verkligen du ska ha, Saga.
Men jag tror att det är en del i genren också, hela det här erotik, romantik, romance. Alltså det är väldigt mycket positiva människor som är i den världen. Alltså alla författarna är bara jättetrevliga och vi har bara ett helt community där ute som är väldigt bra att vara i. Liksom. Mm. Så jag tror att det är en del i det. Jag tror att många av läsarna också är så här, ja, men ganska positivt inställda till livet. Mm. I alla fall de jag har pratat med. Det är väldigt kul.
Mm. Hur hämtar du inspiration? För det är någonting som jag och Matilda funderar på en del. Så hur, liksom, när tar det slut och vart liksom, tar man avstamp i de här novellerna när man ska sätta sig och skriva något nytt? Liksom?
Jag har ett litet arkiv där jag skriver ner alla saker som jag börjar tänka på som skulle kunna bli till en novell.
Det måste vara otroliga stödord här.
Ja,
Det är liksom, det kan vara att det är någon häftig titel som ingen annan har gjort tidigare men som jag tror skulle kunna bli något häftigt. Eller bara ett scenario som jag skulle vilja skriva om. Så har jag det liksom. Och sen så går jag in och botaniserar bland de här idéerna och så tar jag någon som jag känner för.
Mm.
Och väldigt ofta är det att jag utgår från en viss känsla att nej, men nu känner jag mig som att jag vill skriva om att jag är ute på en klubb. Jag skriver mycket jag-form också, som att det är jag som är ute. Så här. Och då känner jag det här dunkandet från basen och liksom, fan, nu ska jag skriva något sånt. Och så kollar jag lite så här, men har jag någon idé som jag skulle kunna krydda med det här med? Mm. Jag har ju den här gången då min kompis berättade för mig att hon hade lyckats bjuda in någon halvkändis till sin födelsedag och fått en person att göra en spelning för henne. Hon bara, om jag fixar en lokal, kommer ni gratis då? Och han bara, ja, sure. Och så gjorde hon det och så ställde den här personen bara upp.
Mm.
Och jag bara, men gud, det här var ju en jättebra idé. Och så tänker jag att men då är det någon som bjuder in en kändis till sitt födelsedagskalas och lyckas få till en spelning. Och så har de sex.
På spelningen? Nej.
På scenen.
Den novellen har inte kommit ut än. Den heter Major Tom och den kommer i maj.
Oj,
någon gång. Så det ska bli kul.
Ja.
Men det är ett exempel på hur en idé kan bli till. Man tar ju ofta ett scenario som, det behöver inte vara att det har hänt i verkligheten, men det kan vara inspirerat av verkligheten att om det här händer, fast med sex, hur skulle det bli då? Mycket så
vad
kanske.
Vad spännande.
Ja.
Mm. Men kan man ibland hämta inspiration från egna erfarenheter?
Alltså jag misstänkte ju att ni skulle fråga det. Alla
gör det. Jag sitter och tänker på det. Jag bara, nu vill jag svara.
Jag tänkte så här att jag tänkte ge dig ett sånt där politikersvar på det här. Och det är att jag tror att alla författare har tagit med lite från verkligheten i sina verk.
Ja.
Jag har väl den policyn att jag specificerar inte vad det är som är verkligt, utan jag lämnar det åt fantasin.
Svaret var alltså ja.
Ja. Precis.
Men jag tänker mycket på när jag skriver vilka typ av ord som jag, alltså som jag gillar när jag skriver. Att man har ett ganska så signum i sitt språk. Men jag tänker när det kommer till sex, så när jag läser så kan jag nästan avfärda någonting ganska fort om jag inte gillar språket man använder när det kommer till erotik. Jag tycker du har fått till det på ett riktigt snyggt sätt. Det blir liksom inte genant på ett sätt när man lyssnar eller när man läser. Så jag undrar vad liksom knepet är för att få till liksom det erotiska på ett erotiskt språk, om du förstår min fråga.
Ja, men jag tror att jag förstår vad du menar. Och alltså, det är väl en viktig fråga om man vill gå in i det här och kanske skriva mer än bara, liksom, inte vet jag, till sig själv.
Mm.
Men en sak som jag tror är viktig är att man använder ett språk man själv är bekväm med. Jag använder ord som kuk, fitta och röv. Och jag är liksom bekväm med att använda de här orden. Jag brukar ju också kunna försöka få in orden på ett bra, alltså det ska gå smidigt, texten ska löpa smidigt när man skriver. Det ska liksom inte vara så att sexscenen kommer och bara sticker ut nödvändigtvis. Man kan absolut höja spänningen lite och så, men det ska liksom inte vara så att sexscenen bara kommer fram som någon slags finne i ett face.
Nej.
Den ska ju liksom passa in i, för det där är en sak som jag har märkt att amatörer som skriver sexnoveller, jag tycker att det är inga problem. Alla som vill ska absolut skriva. Men ett vanligt misstag är ju det att man går in i sexet väldigt så här, pang på, utan att egentligen sätta några karaktärer. Alltså det är inte så att man behöver egentligen ge folk en jättestor bakgrundshistoria, men man måste ändå ha en känsla för vem den här personen är, mm. även om man inte har alla detaljerna. Och att man bara, ja, alltså jag tror att det är ett vanligt misstag att man tänker sexet som mer speciellt än resten av livet, men det måste på något sätt, allting måste passa ihop för mm. att det ska kännas verkligt. Mm. Är väl vad jag försöker komma till.
Nej, men jag greppar och säger, man, det är viktigt att känna, även om man inte har kanske presenterat sina karaktärer helt och hållet, så måste man känna dem själv när man skriver utifrån dem kanske.
Ja, i alla fall lite grann. Ha någon slags uppfattning om vem är den här personen och varför tänder den här personen på det här, eller vad är det som är så himla sexigt för den här personen i just det här ögonblicket, och sen försöka, ja men, följa känslan. Det låter lite flummigt, men det är typ det jag gör när jag skapar saker. Jag följer den här känslan. Vad är det för ord som jag vill använda nu i förhållande till vad den här karaktären vill och känner och längtar efter? Det är mycket längtan i det också. Man kan plantera in saker i början som utlovar någonting senare utan att säga för mycket.
Mm. Då tänker jag på det vi pratar om, faktiskt. Om det här med
gasmasken. Ja, alltså så här är det. Jag, när jag skriver så är det ju inte så att jag planerar mina historier in i minsta detalj. Utan jag är lite intuitiv också. Jag har ofta ett scenario att, amen, som i det här fallet med Carpe Noctem, som är en novell som jag har skrivit.
Otroligt namn, finns. Får jag säga det? Riktigt snyggt.
Tack så mycket. Fånga natten.
Jajamän.
Ja, men ja, jag är väldigt, väldigt belåten med det namnet. Men det handlar om ett gäng tjejer som går ut på en nattklubb. Och då är det ju så att jag har gått ut en del på klubbar, särskilt när jag var yngre. Och kanske främst Technoir har jag varit väldigt mycket på. Som är en klubb med ganska hård, syntig musik. Det är liksom hårda pulser. Och det är mycket så här, klädseln är ju en del av, så det är ju en subkultur av, ja, eller egentligen flera subkulturer som samlats runt. För att Sverige är ju så himla litet, så man kan inte bara dela upp sig. Alla kommer liksom till det här. Åh, nu, vi får svarta kläder på oss och dansa typ. Men jag vet att jag har ju sett folk i gasmask där till exempel. Jag har sett folk i väldigt så annorlunda kläder där. Mm. Och det jag inte tänkte på, det var ju att om jag planterar in en gasmask, då måste ju jag använda den på något sätt. Och det är lite speciellt. Jag funderar på om jag ska läsa lite av inledningen och sen
gärna.
Lite...
Ja, gör det.
Jag ska se här. Där är inledningen till Carpe Noctem. Vi står längst bak i kön in till klubben. På tungan hänger smaken av förfest kvar. Gin och tonic med citrongräs hemma hos min barndomsvän, Nicky. Jag tycker om kontraster som när det beska möter det syrliga. Av precis samma skäl älskar jag sommarkvällarna i slakthusområdet. Där man kan dansa till hård, elektronisk musik. Men kanske även finna en varm famn att krypa upp i efteråt. Jag vill möta någon i natten. Hett, passionerat och vilt. Det behöver inte betyda något. Eller så kommer det att göra just det. Att inte veta på förhand är en del av charmen. Det är en medlemsklubb med klädkod som bara kör en gång i månaden. Det innebär mycket tid att längta och fila på en ny outfit. Kvällen till ära har jag köpt en ny korsett. Det är en midjekorsett i svart konstläder med silkiga snören. Nicky har hjälpt mig på med den. Hon har dragit åt den tillräckligt hårt för att forma min kropp. Men inte för mycket. Jag måste kunna andas när jag dansar. Jag har svarta byxor på mig med fransar längst ner på benen och helt svarta Converse. Höga klackar är inte min grej. Full rörlighet är hett det med. Förresten kommer inte att gå och dra blickarna från min korsett. Jag bara vet det. Jag är nattens drottning. Nicky har däremot inga problem att dansa på stilettklackar hela natten. Jag förstår inte hur hon klarar av det. Hon älskar second hand och har köpt en svart minikjol som andas 90-tal. Och till den har hon nätstrumpbyxor. Hon har matchat den med magtröja och en choker. Jag försökte övertala henne att ta på sig en bandana också för att fullända looken, men Nicky bara skrattade åt mig och satte upp håret i en tofs. Halva nöjet är att betrakta alla de andras outfits. Läder, lack, latex, uniformsdetaljer och mer hud än jag någonsin skulle våga visa. Första gången jag kom hit hade jag en skinnväst över en vit skjorta med halvlång ärm. När jag fick syn på de andra insåg jag att jag hade begränsat mig själv, och sen dess har jag för varje fest vågat släppa loss lite mer och göra vad jag vill. Mina ögon landar på en kvinna som håller i en gasmask. Hon har på sig en svart herrskjorta med avklippta ärmar. Svarta läderbyxor och 20-hålskängor strösslade med nitar i olika former. Hennes hår är grönt och hennes läppar gröna. Det är en svår färg att bära på ett bra sätt, men hon rockar den verkligen. Jag kan inte släppa henne med blicken. Det är något särskilt med kvinnor i herrskjortor och jag drabbas av en oemotståndlig lust att se henne med gasmasken på. Och det var ju det, när jag kom till den här biten med gasmasken då insåg jag att nu är mitt öde beseglat. Nu kommer jag behöva ta reda på mer om det här. Mm. För att jag har ingen gasmaskfetisch. Men jag vill ju heller inte liksom vara den här personen som inte vet någonting och uttrycker sig på ett opassande sätt och sådär. Så jag bara, nu ska jag göra research. Mm. Och det fick jag ju så lov att göra då.
Alltså. Hur gör man den här researchen?
Mm. Alltså, nu är det så här att jag äger faktiskt en gasmask. Mm. Så det var ju bra. Så då kan jag ju liksom sätta på mig den.
Mm.
Och jag tyckte ju att, oj, herregud. För jag insåg att personligen så tycker jag att det är lite obehagligt att vara inne i en mask. Men jag fick ju liksom fundera över den här känslan av men varför är det så läskigt för mig och så. Mm. Och jag insåg att det som är läskigt för mig, det kanske är jättehett för någon annan. Det här att masken trycker lite på huvudet och den här bubblan. Man hamnar ju verkligen inne i den här bubblan och ja, man kan ju liksom låtsas att man är någon annan med mask också. Så där så jag började tänka lite runt det.
Mm.
Och så har jag gått in på lite olika internetforum och läst vad andra människor skriver om gasmask. Och vad de använder gasmasken till i, vad ska man säga, sexuella syften och så.
Mm.
Och jag tyckte mer och mer att men det här känns helt logiskt. Och ja, det är väldigt kul. För att då kommer jag till en punkt när jag börjar förstå personer som tänder på gasmask. Och varför det är så himla hett och så. Och jag tänkte så här att, ja men, jag kör på det helt rätt. Jag ska skriva om det här och jag ska göra det så att vem som helst ska kunna läsa och tycka att det här är hett. Liksom. Det, mm. det var ju målet.
Jag blev skitsugen på att höra
ja, men, eller hur? Man bara, den här tjejen alltså. Så det är mycket det som jag handlar om. Jag vill att det ska kännas som att det är på riktigt. Så jag gör ju research precis som att jag hade skrivit vilken genre som helst. Jag vill ha koll på det jag skriver om. För att det handlar om respekt om mina medmänniskor. Liksom. Mm. Samtidigt som jag vill upptäcka nya saker. Jag kan inte bara sitta och skriva om mig själv. Det skulle vara astråkigt.
Nej, jag tänker likadant om man skulle ge sig in i det här. Vad otroligt lite man liksom hade haft egentligen. Om man bara skulle ta avstamp i sig själv hela tiden.
Mm.
Det är så. Och så blev klockan 11 och barnen sov. Så då hade vi sex.
Men du har ju din chans här, Bolibompa-timmen, erotisk novell. Ja, men jag ser det framför mig.
Jag kan också se så alla sossanmälningar hagla in.
Oj, oj, oj.
Du skriver ju, och man kan ju lyssna på de här novellerna också. Men du har aldrig funderat på film.
Oj, alltså det där är en lite svår fråga. För mig är det ju så här att jag har ju ganska bra kontroll över mitt material som det ser ut nu. Det är ju det att det finns en skådespelare som läser upp dem. Men i övrigt så är det ju inte så många som är inblandade. Så jag behöver liksom inte tänka att hur behandlas de här personerna som jobbar för mig? Eller du vet, lite så. Mm. För att,
så länge de är fiktiva.
Ja, precis,
liksom.
Precis. Mm. Så jag har ingenting emot film i sig. Det är bara det att det är svårt att kontrollera och jag vet ju att det förekommer att folk blir utnyttjade också inom film specifikt. Så det är ju lite den här gränsen man får dra.
Mm.
Samtidigt så är det ju så att mitt förlag Lust samarbetar ju med Erika Lust och har ju gjort noveller av hennes filmer.
Ja.
Så det har jag gjort. Men jag tror inte att det är aktuellt för mig att släppa iväg några filmrättigheter när det kommer till det här. För att jag tror, det känns inte riktigt jag, liksom. Det är lite det.
Mm. Mm.
Jag vill att det ska vara litteratur.
Ja, jag förstår. Men det jag tänker på med böcker, så när man ljudsätter dem, är du petig där i vem som läser, hur man läser upp det och vilken känsla det blir? För du var med och peta där, eller är det så den som kommer att läsa och den kommer att läsa? Liksom?
Ja, alltså, jag brukar tänka på den här erotikverkstaden lite som, alltså det blir ju lite som tomtenissarnas verkstad. Alltså det är väldigt mycket att man ska ju producera ganska mycket material. Mm. Så vi har ju inte riktigt tid att gå in i sådana detaljer tyvärr. Så jag har lite olika läsare, men jag har märkt att man väljer ju läsare lite beroende på vad det är för novell och så också. Mm. Och jag tycker att det brukar bli bra. Det finns många duktiga inläsare där ute, så jag litar på mitt förlag där.
Mm.
Och sen har vi ju mitt andra förlag, Blanche Stories. Det är en mobilapp där som jag skriver exklusivt material till. De är roliga för att de håller ju på med, de ljudlägger med, ja, med musikmattor, mm, och försöker förstärka stämningarna på ett sätt. Jag tycker oftast att det blir väldigt bra.
Mm.
Och det tycker jag är väldigt kul. Det skulle jag nog kunna vilja att man jobbade mer med nu när... Alltså vi har ju ändå kommit en bra bit i den här digitala eran. Liksom.
Mm.
Jag tycker att det kanske är dags nu med mer sånt. Mm. Jag gillar det. Men det är kanske en smaksak också. Mm.
Vad skulle du säga är det bästa sättet att liksom, ta in en erotiknovell på? Är det att läsa den eller tror du att det är att lyssna på den?
Mm. Alltså, det är väl lite situationsbaserat i för sig. Fördelen med att lyssna är att man kan lyssna var som helst. Mm. Det är väldigt diskret. Liksom. Jag tror också att det är därför det är så himla poppis som ljudböcker och e-böcker och så.
Mm.
Ja, alltså...
De har ju fått lite ett annat liv liksom med ljudbok, tänker jag. Att den har nått en större bredd av människor.
Ja, men precis. Jag tror att alltså, det finns ju fördelar med att ha någon som läser upp för en. Liksom, för att du har en annan människa som förmedlar någonting. Och det i sig ger ju mer känsla. Liksom. Samtidigt är det så att när man läser i tryckt format eller i... Ja, men en e-bok eller så, då är det lite lättare att lyfta blicken och kanske ta en paus om man måste smälta någonting eller fundera över någonting. Eller ta en paus och agera på någon känsla som uppstår. Alltså, jag menar, det kanske är smidigt på det sättet. Liksom. Mm. Så det är väl olika.
Man får lite större utrymme att bygga karaktärer själv i huvudet när man läser, tycker jag. Alltså att det på något sätt kanske ge en person en viss typ av röst eller...
Ja, men precis. Så jag tänker att det beror lite på vad man är för typ av person. Mm. Om man vill bara få det till sig i örat eller om man vill tänka sig rösten själv.
Mm. Vad föredrar du?
Jag läser väldigt mycket alltså text. Mm. Så jag tror att det är delvis för att jag växte upp så. Liksom. Alltså jag tror att de nya generationerna som har vuxit upp i den här mer digitala världen, de kanske lyssnar mer direkt. Liksom.
Mm.
Men jag är så van vid böcker så att jag klarar typ inte riktigt av att lyssna. På, så jag måste ofta lyssna om för jag kan inte koncentrera mig. Och så jag är lite kaotisk så. Men med det sagt så tycker jag tycker om ljudformatet. Jag lyssnar mycket på typ poddar och så. Men inte liksom, jag lyssnar faktiskt inte så mycket på ljudböcker själv. För att jag har svårt att koncentrera mig. Men, men e-böcker och så kan jag läsa. Så det är mer min grej kanske.
Ja, men jag är med det där. Jag har lite svårt för att höra en berättelse i en annan röst än den som är i huvudet. Liksom,
ja, jag vill bara höra mig själv.
Ja, precis. Nu är det så här, jag kanske borde sitta här och bara, men ljudböcker är absolut bäst. Men jag tror snarare att det beror lite på. Man ska ju liksom respektera att folk är olika också. Och det är det jag tycker är bra med de här olika formaten är att man kan välja. Och det är väldigt viktigt med valfrihet när det kommer till det, tycker jag.
Du, jag tänkte på att det är ju flera som är, alltså som är sugna på att liksom komma in på skrivandet just när det kommer till erotik. Hur ska man bära sig åt? Är det liksom bäst att ta en kurs eller har du några andra så lite snabba tips?
Alltså, det beror väl lite på var man befinner sig i sitt skrivande. Är man en total nybörjare så kan det vara bra att lära sig mer om grunderna för att skriva. Och man behöver inte gå en speciell kurs för erotik då, utan då kan man ju gå en vanlig skrivarkurs. Kanske inriktad på noveller, om det är det man vill skriva. För väldigt mycket erotik som publiceras är ju noveller.
Mm.
Man kan skriva romaner också. Det är lite svårare att få ut dem kanske, men det finns mycket möjligheter idag. Så jag tänker att, ja. Men är det noveller man ska skriva så försök hitta en sån kurs. Sen så, man kan ju faktiskt bara börja skriva och göra det själv. Liksom. Och om man har vänner och bekanta som också är nyfikna, så, eller man kan ju hitta de här människorna på internet också. Liksom. Mm. Är det någon som skulle vilja ha en skrivcirkel eller så? Alltså det går ju.
Mm.
Och nätverka sig till lite andra, så då kan man ju skriva lite tillsammans på något sätt, att alla skriver varsin grej och sen så läser man varandras och så ger man feedback.
Mm.
Det behöver inte vara så komplicerat. Och sen, för att få kontakt med förlagen så nu låter det här kanske lite läskigt, men mejla dem. Ta reda på vilken mejladress det är och mejla. Fråga, vad är det ni, vad är, hur brukar era noveller se ut? Hur mycket ord brukar de vara på? Är det något särskilt ni vill att jag ska tänka på? Alltså många har ju vissa regler för de här novellerna. Mm. Och nu vill jag också påpeka att det jag pratar om är kommersiell erotik. Mm. Vill man skriva skräck och erotik, gör det. Men det jag pratar om är kommersiell erotik. Och då är det ju det här att det är vissa regler. Liksom att ja, men folk ska vara... ja, men det brukar vara 18 plus. Och, eller karaktärerna ska vara... Ja, men det ska vara samtycke och ja, det är sådana saker som kan vara bra att få en lista på vad jag ska tänka på.
För det att, finns sådana regler alltså?
Ja, för den här så brukar det finnas regler på de mer seriösa förlagen. Och sen är det också flera som har, vad ska man säga, feministisk inriktning. Både Lust och Blanche Stories har ju uttalat en inriktning där de skulle vilja att det man skriver är liksom, man vill komma bort från den här klassiska manliga blicken. Och man vill att det ska vara någonting annat, någonting mer än bara något sånt. Liksom. Och jag tycker det är bra, men det är bra att ha koll på alla de här grejerna. Mm. Så vill man komma igång, så det är absolut inget fel att mejla förlagen. Och även om man inte själv är redo där och då, så kan man alltid skriva någonting och skicka det till dem om ett år. Alltså på riktigt, det är inte så att de kommer döma dig om du inte levererar någonting, för att Det gör verkligen ingenting. Mm. Kolla upp vad som behövs och kör på.
Mm. Det är spännande tycker jag. Kanske skulle så ge mig in själv.
Vet du, jag tycker inte.
du hörde, nej, ju, men snälla, du hörde alltså... ju mitt konstverk där till jul. Knåda mina lussekatter. Jag satte upp en liten sån play för mig och Matilda. Där vi skulle så återskapa en liten sexscen inne hos sockerbagaren.
Och jag fick inte veta vad det var jag skulle läsa innan. Utan jag fick ett manus som jag och Alex skulle spela då. Och jag höll på att dö när jag skulle läsa det där avskratt. Nej, men det var otroligt.
Jag tror att ingen någonsin återbesökte det avsnittet igen, tyvärr. Men... det var min första fot in. Ingen ringde. Jag tänkte, men, så, snart är Blanche på telefon. Nej.
Du har ju nedskrivet, det är bara mejla och skicka in. Vill ni att jag börjar skriva direkt eller ska vi vänta en vecka eller två?
Ja, men precis. Nej, men som sagt, alltså, det är bara att testa om du vill. På riktigt alltså. De kortaste novellerna som antas är väl på 1500 ord någonting. Mm-hmm. Så det kan man ju fixa på någon dag. Liksom.
Kan man väl bara kasta ihop någonting.
Precis, det är så här, nu finns det faktiskt ingen ursäkt. Nu får du sätta igång. Nej,
vet du, jag har väldigt, väldigt respekt för hantverket. Jag måste säga att det krävs nog lite mer för mig än en dag att bara så kasta ihop. Jag är liksom ingen Saga Stigsdotter.
Nej, okej.
Okay. Men får jag fråga hur lång tid det tar att skriva?
Alltså, ja... jag skriver ju en full lång novell på 5000 ord på kanske 2 dagar. Vissa tar ju längre tid, det beror lite på vad det är för scenario. Ibland måste jag göra research och det är ju väldigt ofta så att jag försätter mig i situationer där jag måste ta reda på en massa saker, vilket jag förstås tycker är kul. Men jag skulle säga mellan 2-3 dagar för en novell.
Mm. Kan man säga att det är så en vågad Google-sökning på din telefon om man går in och kollar på sökhistorik efter researchen? Liksom?
Ja, alltså kuriosa är ju att i vår har jag skrivit både erotik men också true crime till Massmördarpodden. Du kan ju tänka dig Google-resultaten av den här kombon.
Oj, verkligen.
Alltså dels har du ju erotiken och sen har du ju det här massmordet som jag försökt ta reda på saker om. Och
nej,
alltså,
men
ja, men det är ju lite så här, snart knackar Säpo på dörren här. Alltså.
Hallå?
Ja, men alltså, ja, men det är så.
Måste vara ett spännande ställe att vara på, Sagas hjärna liksom, där inne.
Ja, alltså det är... ja, precis. Om man öppnar dörren till min hjärna så ser det kaotiskt ut. Men det är en typ av ordning där inne som när man har lärt sig den så tror jag att det... Men visst, det är en viss värld där inne, absolut. Sen, jag vill också säga det, att anledningen till att det går så fort för mig att skriva, det är ju för att dels har jag ju jobbat halvtid på mitt andra jobb ganska länge. Och då har jag haft väldigt mycket tid att skriva. Mm. Och nu har jag tagit tjänstledigt, så nu skriver jag på heltid. Och jag säger det bara så att ingen ska få så här prestationsångest där ute.
Det är ändå snällt.
Kan ni bara skriva typ en halv sida om dagen, då räcker det liksom. Så det är lugnt, ni duger, det är helt okej.
Men hur gör man när man får skrivkramp då i det här? Får man sätta sig ner och liksom skriva ändå? Vi hade Amy Desismon som var här och hon sa det. Man kan inte bara, för hon skriver ju serier bland annat. Och så man kan liksom inte bara sätta sig när man får inspiration, för då kommer det inte att bli liksom gjort.
Mm. Alltså det är klart att man måste ha lite disciplin på sig själv.
Mm.
Samtidigt tror jag att det är väldigt viktigt att öva upp lusten i det hela, och då pratar jag inte om lust som sexuell lust, utan jag pratar om den här lekfullheten som man hade som ett litet barn, typ det här att man vill göra saker.
Mm.
Jag tror väldigt många har lärt sig genom skolvärlden och så att man ska tvinga sig själv att göra saker för att få resultat, och det här när man ska försöka vara kreativ, det blir väldigt kontraproduktivt och slutar med att man gör ingenting. Så för mig har det varit så att jag har övat upp att faktiskt ha lust att göra saker.
Mm.
Men samtidigt är det också så att det är väldigt viktigt för mig att ha återhämtningsdagar, för att väldigt ofta när jag inte kan skriva så är det för att jag, att det är något som inte stämmer. Så jag har väldigt så här strikt schemaläggning. Just nu så kör jag liksom måndag till fredag, kör det som ett jobb liksom.
Mm.
Och det är för att jag behöver de här lördag söndag som återhämtning. Så jag ser det som ett jobb, men jag får inte riktigt skrivkramp i den bemärkelsen folk använder det ordet i. Så jag kan inte riktigt...
Hur övar man upp sin lust för... Och liksom nu i det här fallet skriva,
alltså,
det är jag intresserad av.
Det jag har gjort är väl att nu kommer vi in i det här filosofiska igen liksom, men det är vad vill jag göra, och så har jag liksom gått in i typ vad är det som är kul med det här, och så kanske man börjar skriva. Man behöver ju inte börja från början, man kan ju skriva en scen så där den händer, att jag skulle vilja skriva det här scenariot, så går man bara rätt in i den scenen man tycker är mest spännande och så skriver man där.
Mm.
Och jag tycker att när man väl har börjat så är det mycket lättare att skriva de här bitarna man själv kanske tycker är tråkiga. Jag kan tycka att inledningar är jättesvåra att göra. Men har jag väl kommit igång så är det ju klart att det är lättare. Så för mig handlar det om att lura mig själv lite, tror jag. Att jag börjar någonstans där det är roligt och känner verkligen in att det här vill jag göra. Och sen så går jag tillbaka och lägger till saker, utvecklar karaktärer mer och rättar till grejer. Men det ska kännas bra helt igenom. Det ska inte kännas som tvång. För det har aldrig funkat för mig.
Men alla jobb kommer ju med för- och nackdelar. Så är det ju.
Jaja.
Vad skulle du säga är det liksom roligaste med det du gör? Och vad är liksom nackdelarna med?
Alltså, det roligaste är ju när man typ är klar och man har ett omslag och den är inläst och man kan gå runt och kolla vad jag har gjort, den är jättebra, läst den. Alltså jag älskar det här, att bara kunna sprida det här. Äntligen, jag är klar, wow, kolla värsta coola grejen som jag har skrivit. På vägen dit däremot så är det ju klart att det inte alltid känns jättekul. Alltså, ibland kan jag vara ganska dödless på... liksom på skriva, och det är mycket det att det är inte skrivandet i sig, utan det är det här att det stilla sittandet, jag blir väldigt rastlös. Och så liksom då måste jag hitta på något annat med kroppen för att få igång mig själv så att jag kan fokusera, och det är mycket typ sådana saker som jag kan tycka är lite jobbigt, det här att jag är i mitt lilla kontor, och samtidigt så jag vet att många skriver på kaféer och så, men jag klarar inte av det, jag har provat. Det blir bara värre, så jag är så här. Ja, ibland så känns det som att jag är fantomen i min lilla grotta här, och det är typ, jag bor här ensam i min lilla värld. Alltså det är klart att min man bor ju i huset också, men jag är i min lilla, alltså det kan jag tycka är lite negativt ibland. Man blir jättekonstig om man bara umgås i sin egen hjärna med sig själv i en hel vecka. Alltså den sociala biten, får man inte in den, då blir man en... Det blir jättekonstigt.
Du, om man vill liksom lära känna din litteratur, vilka skulle du säga liksom, de här borde ni läsa?
Jag har skrivit 15 olika noveller på Lustförlag, och sen så kommer det ut flera stycken i år. Jag tycker faktiskt att Switch är en ganska bra början. Om man vill lyssna på lite så här lätt BDSM typ, så är den väldigt nice. Sen så tycker jag att Carpe Noctem är väldigt intressant och spännande. Och kul att... Alltså om man har längtat ut på klubbar och sådär, så är det liksom...
Som säkert många har nu.
Ja, precis. Så är det liksom... Den är väldigt nice så liksom.
Och den skulle komma ut i maj, sa du?
Nej, den är redan ute. Jag har en som heter Major Tom som kommer ut i maj. Ja, den handlar om ett rave ute i skogen. Mm. Och så är det lite på någon sån här mindre klubb någonstans. Och ja, den är väldigt liksom het och väldigt mycket så här typ att jag skrev ju den mitt under pandemin när jag bara längtade ut. Mm. Och det är väldigt mycket sånt liksom som jag har gjort. Så. Mm. Men även den här som kom i förra veckan, 3. Alltså vill man ha en riktig jättehet erotiknovell, så alltså 3 är nog en av de bättre jag har skrivit. Jag såg att den hade kommit etta nu på erotiklistan på Storytel.
Det var snyggt.
Ja, precis. Så tänker jag att den är bra.
Det har legat som del till 3, tror jag.
Ja, ja. Nej, men den har sakta liksom seglat uppåt där. Jag vet att min man sa häromdagen att din novell 3, den är på plats 4. Mm. Jag är så irriterad, den heter 3. Jag bara, ja. Sen hamnade den på plats 2. Men den är bra om man vill läsa någonting som är riktigt, riktigt sexuellt. Liksom. Mm. Mm. Där är det inte bara romance, utan det är liksom, jag tror det är på sida 2 eller någonting, så kommer vi in i liksom sexet. Så ja, det beror lite på vad man vill, hur lång inledning man vill ha. Men den är bra.
Personligen, gillar du en skön lång liksom inledning, eller gillar du när det är så, det kommer här på sida 2?
Ja, men det beror lite på vad jag är på för humör. Ja. Alltså jag har ju skrivit flera stycken som är så här pang på, bam liksom. Mm. Det är ju 3, men även be mig och jag kommer. Alltså de är verkligen så här typ, nu ska vi ha sex. Men när det kommer till det konstnärliga i skrivandet, så tycker jag att jag uppskattar ju mer att skriva någonting som älskog eller nässlor, eller alltså där kan vara lite poetisk och vara i den här världen. Även Sommarlust som ni spelat upp lite ur, den är också så här, nu ska vi iväg någonstans och det är vackert.
Ja, men jag gillar ju det. Ja, det ska vara så vackert. Jag kan inte sluta fundera på älskog, om de liksom blev tillsammans sen.
Ja, jag har fan funderat på det också. Men det är så här. Ja, precis. Det kanske är läge för en sån här älskog del 2.
Gärna.
Vi får se. Ja.
Så underbart. Det har verkligen varit toppen att ha dig här, Saga. Mm. Och jag funderar lite på så här, vart, om man vill lyssna på dig eller läsa, vart vänder man sig då?
Mina noveller på Lustförlag finns på Storytel, Nextory, BookBeat, även andra appar. De finns även i nätbokhandeln, Adlibris, Bokus och så vidare. Mm. Och sen skriver jag ju även till Blanche Stories, och det är en mobilapp som man kan prenumerera på.
Spännande tycker jag.
Gå in och lyssna. Ja. Eller läs.
Och så tycker jag att vi tar en stor applåd för Saga Stigsdotter.
Tack så mycket.
Podplay, en del av